jag gjorde ett fel. Jag visste inte att det är bedrageri. Jag litade på dem. Allting är förstört och jag vet inte hur många år ska jag lida av den.
Sajid trodde att han jobbade extra, men i själva verket var han utsatt för ett bedrägeri och förlorade över 1 miljon kronor. Pengar, inte det vanligaste temat i barnlitteraturen, hör två författare som skrivit barnböcker i ämnet. Välkomna till Plånboken som idag är ett reprisprogram där vi valt ut några av vårens reportage och gäster. Jag heter Anna Oskarius. Vi ska börja med att prata om ett ämne som varit högaktuellt under våren, nämligen bedrägerier. 37-åriga Sajid Alis berättelse ger en unik inblick i hur systematiskt bedragarna arbetar. Sajid nappade på vad han trodde var en annons om extra jobb, men inom loppet av ett år fick han sin ekonomi slagen i spillror.
När jag tittar på andra människor, de är glada, de skrattar. Och när jag tittar på dem, jag känner mig som smutsig, jag känner mig konstigt. Att vad har jag gjort? Varför jag har gjort så? Varför jag har lagt så mycket pengar?
Sajid Ali sitter vid köksbordet hemma i Norrköping och tänker tillbaka på det senaste året. Ett år som förändrat hans liv i grunden. Och det hela började här i lägenheten med att han satt och scrollade på mobilen.
Jag satt i min vardagsrum och kollade på Facebook. Och sen helt plötsligt jag såg annons att jobba deltidsjobb och tjäna extra pengar.
Sajid Ali tyckte att inlägget i Facebookgruppen Norrköping köp och sälj lät intressant. Han jobbade kvällar som teamleader på ett stort lager så han hade möjlighet för extra knäck på dagarna.
Så jag skrev till den personen och det var en svensk namn. Och sen svarade hon, jättegärna du får jobba, och sen en annan person kommer och kontakta dig på WhatsApp.
Några timmar senare fick han ett meddelande på engelska från en person som sa att han hette Alex och bodde i Göteborg. Alex förklarar kortfattat att jobbet skulle utföras åt en nätplattform som heter B-commerce Affiliate. Det gick ut på att Sajid med Alex ord skulle köpa upp produkter från olika handlare för att boosta deras säljsiffror. Och Alex skrev att han kunde tjäna mellan 1 000 och 4 000 kronor per dag.
Jag sa ja, absolut, jag är intresserad av att jobba deltid. Och sen han skickade till mig en link.
Länken var ett inlogg till Alex konto hos B-commerce och Sajids nya mentor visade sen hur jobbet gick till. Varje dag fick man ett uppdrag med 40 så kallade ordrar. En order kunde vara att köpa iPhones eller Rolex-klockor.
Det är olika saker, det är klockor, det är tv, det är datorer, det är allt som säljs.
Det enda Sajid egentligen behövde göra var att trycka på en knapp och om affären gick igenom fick han provision på den. Det kan vara svårt att se logiken i det och Sajid Ali förstod inte exakt hur allting fungerade. Men han fick förtroende för Alex och bestämde sig för att gå vidare. Han laddade ner B-commerce app och han var också tvungen att skapa ett konto på en kryptobank dit lönen skulle gå. Alex bjöd också in honom till en chattgrupp för de som jobbar på företaget.
Och där var massa olika människor som skriver att idag jag har tjänat $300, idag jag har tjänat $500, beror på hur mycket man jobbar där. Så jag sa, vad bra, då kör. Så jag körde på.
Sajid startade sitt första uppdrag och såg i appen hur provisionerna i dollar började ticka in i takt med att han klarade av sina ordrar.
Jag ser på appen att den går vidare till 250, 260.
Men blev du aldrig misstänksam att man kunde tjäna så mycket, 2000 kronor till exempel, bara på att trycka på en knapp?
I början jag gjorde inte det, för att det var i gruppen alla skrev idag jag har så mycket pengar jag har tjänat, och de visar de bilderna som de tar ut pengar inne i appen, sen kundservice, sen allt var så fint.
Allt rullar på och han betade av order efter order. Den 11:e orden gick inte igenom, men det var något han var beredd på för Alex hade berättat att det hände ibland. Det innebar att han själv blev tvungen att betala in en mindre summa för att kunna gå vidare. Men när han klarat alla 40 ordrar skulle han få tillbaka de pengarna, plus alla pengar han tjänat i provision. Men när han fortsatte visade sig snart att minusorden inte bara var ett tillfälligt bakslag.
Jag får efter 11:e orden, jag får bara minus och minus och minus.
Och i takt med att han fick allt fler misslyckade uppdrag stegrade summorna han behövde betala in för att gå vidare. Från 100 lappar till 1000 lappar. Någon vecka efter han startat hörde han av sig till Alex och ville avbryta. Men hans mentor skrev att Sajid var tvungen att klara alla 40 uppdrag för att kunna plocka ut pengarna.
Och de garanterar hela tiden att nej, men vi garanterar det, det blir plus om det blir plus. Om det inte är plus så vi kommer att hjälpa dig, sa de till så.
Han fortsatte föra över pengar för att klara uppdraget och nu var summorna uppe i tiotusentals kronor. Men efter några veckor var alla hans sparpengar slut. Flera hundratusen som han kämpat ihop på lagret samtidigt som han drivit egen firma på sidan av.
Och då jag började låna pengar från mina kompisar, från min tjej. Jag lånade till henne nästan 100 000. Jag, på min jobb jag lånade pengar privat. Till slut jag började låna pengar från banken. 6 olika banker jag har lånat pengar.
Samtidigt hade han långa chattkonversationer med den person som kallar sig Alex, där han allt mer desperat vädjade om att få avsluta och få tillbaka sina pengar. Han ifrågasatte också varför han bara fick minusordrar, men han fick aldrig några riktiga svar utan bara löften om att allt skulle ordna sig om han klarade sina 40 ordrar och hot om att han skulle förlora allt om han inte gjorde det.
Jag blir mer desperat, mer ledsen, mer psykisk påverkan. Så jag var inte ens tänkte på något. Att det är bedrageri, det är rätt, det är fel. Det är så. Bara vill ta ut dina pengar som en desperat person gör. Du gör rätt eller fel, du vet inte.
Men i slutet av maj så nådde han äntligen målet på 40 ordrar och hade därmed klarat av uppdraget. Han berättade glatt för kollegorna på jobbet och andades ut för att mardrömmen äntligen var slut. Men då kom en ny kalldusch. När jag gick in i appen hade antalet ordrar som krävdes för att klara uppdraget höjts till 45.
Och jag sa till dem, hur kan det gå till 45? Alltså jag fattade ingenting och jag var så arg och jag pratade med dem.
Alex skyllde på att Sajid gjort ett fel när han skulle ta ut pengarna. Så karusellen fortsatte och varje gång han nådde målen fick han en ny förklaring till varför han inte kunde ta ut pengarna utan att betala mer. I slutet av sommaren var han helt utblottad. Han fick inga nya lån från vänner och bankerna nekade honom också. Och när B-commerce insåg det stängde de av honom.
Och sen efter de har spärrat mina konto, mina appen, min konto, jag kan inte logga in. Plus de svarar inte här heller. Så då jag har lagt 1,2 miljoner kronor där, allt är borta, ja.
Men det betyder inte att persen är över för Sajid. Han är skyldig bankerna över 800 000 kronor, blankolån med höga räntor.
Så fort jag får mina pengar från mitt jobb så jag lägger alla, det var 29 000, 30 000 med hyra och allt, det var mina uppgifter till slut. Jag har ingenting att betala. Så jag helt enkelt jag missade mina fakturor och nu jag är i kronofogden.
Nu har Sajid Ali fått beslut om löneutmätning, vilket innebär att kronofogden tar en stor del av hans lön för att betala av lånen. Så nu lever han på 7000 kronor innan mat och hyra är betalda.
Så efter hyran så jag har 2000 kronor att leva på just nu.
Går det?
Absolut inte. Som du ser att jag var i förrgår, jag var i akuten, jag har problem med min fot och ont och så. Så idag jag fick faktura på 400 kronor. Så på 2000 kronor, hur ska jag leva? Många har sagt till mig, varför du jobbar för att sitta hem på socialen eller någon. Men jag är inte sån människa. Jag kom till Sverige 2010 och tills idag jag har inte ett enda månad satt hemma. Jag jobbade alla de 14 år. Och jag har inte fått något bidrag, ingenting från hela de 14 år. Jag har jobbat och klarat mig själv.
Det har bara gått ett år sedan den där ödesdigra dagen då han såg en jobbannons på Facebook. En annons han bittert ångrar att han svarar på.
Ibland jag tänker bakom i tiden så jag tänkte varför i den sekund jag har inte stoppat. Varför i den sekund jag har inte stoppat. Men jag gjorde ett fel. Jag visste inte att det är bedrageri. Jag litade på dem. Så det är väldigt tufft och allting är förstört. Och jag vet inte hur många år ska jag lida av den.
Det var det värsta med allt det här för dig?
Det värsta för mig är att min mamma bor inte här i Sverige. Hon bor i mitt hemland och hon är sjuk. Jag skickar pengar till henne för hennes medicin. Det värsta för mig är att jag kan inte mer skicka pengar till henne. Det är det värsta.
Det säger Sajid Ali och det var Plånbokens reporter Erik Gidén som träffat honom. Och vi har nu med oss Jan Olsson från polisens nationella IT-brottscentrum och Maria Wisell, konsumentvägledare på organisationen Sveriges konsumenter. Välkomna båda två.
Tack.
Jan Olsson, hur reagerar du på Sajids berättelse?
Jag har hört många liknande historier och det som är slående det är de här vidriga parasiterna då som utnyttjar honom på det här sättet. Tyvärr sker det här långt mycket mer än vad som än anmäls till polisen eftersom många känner också skuld att de har blivit lurade av det här. Och det måste vi definitivt ta ur dem. De är brottsoffer och ingenting annat. De som luras däremot otroligt skickliga på att lura så att man går på det här, det är inte speciellt konstigt.
Det låter alltså som att det finns ett stort mörkertal, men har ni någon uppfattning om hur vanliga den här typen av bedrägerier är?
Nej, men om man räknar in, jag vet inte vad man ska klassa det här som investeringsbedrägeri eller, alltså det är tiotusentals fall varje år som sker på det här sättet och tyvärr då är ju Facebook den möjliggörare för att de här brotten ska kunna begås och de har ju ett jätteansvar i det här.
Och just det här att de annonserar om ett extra jobb. Hur vanligt är det?
Det har funnits i alla tider. Sen jag började för 32 år sedan. Men då gjorde man det i gula sidorna och allt vad det hette. Det vill säga att man skulle snabbt kunna tjäna massor med pengar genom att egentligen inte göra speciellt mycket. Och det är den stora varningssignalen.
Och Sajid har ju polisanmält det här. Finns det någon chans att den här polisutredningen leder till något?
Jag skulle säga att den chansen är extremt liten, tyvärr.
Varför det?
Ja, sannolikt så sitter de här i länder som inte sannolikt har något samarbetsavtal med svensk polis. Och anonymiseringsmöjligheterna är ju oändliga i det här arbetet. Den enda chansen för att det ska lyckas det är att det här lyfts upp på Europol-nivå till exempel. Om vi förutsätter att de här som ligger bakom det finns inom Europa åtminstone. Och att man där samverkar runt det här. Det vill säga kommer signaler från England, Tyskland, Frankrike och så vidare. Att det är samma callcenter som ligger bakom där. För då brukar det hända saker. Det finns ju tillslag i Ukraina, det finns tillslag i många länder där de här sitter och utför de här brotten. Men jag skulle ändå säga att det är sannolikt att just i det här fallet kommer att gripas någon för det här. Den är ju jättelåg och sannolikheten att han skulle få tillbaka några pengar, den vill jag påstå är extremt nära noll.
Men det låter ju helt tröstlöst.
Ja, det är.
Hur kan det vara så?
Ja, det låter tröstlöst, absolut. Och poängen är att vi måste försöka förebygga att de här brotten kan ske istället för att tro att vi ska kunna utreda bort det här. Jorden är faktiskt rund och den är gränslös totalt sett. Man använder internet som inte heller känner några gränser. Vi kommer aldrig kunna utreda bort det. Vi måste förebygga att det ens får förekomma. Och där är det inte bara polismyndigheten eller andra myndigheter som ska stå och försöka göra det själva, utan där är ju hela det privata näringslivet där de här aktörerna finns, så som Facebook, som borde göra avsevärt mycket mer för att förhindra det här.
Vi har ju inte med Facebook här, så de kan ju inte vara med och ge sin version av läget. Men vi ska säga att vi har också sökt de personer som har varit i kontakt med Sajid under namnet då B-Commerce Affiliate. Men utan framgång, vi har inte fått tag i dem. Och vi ska också säga att B-Commerce site nu ligger nere. Men att det namnet är väldigt likt namnet på ett stort amerikanskt bolag. Det verkar alltså vara en strategi att använda sig av existerande bolagsnamn eller varianter på riktiga bolag. Är det något som du känner igen?
Ja, men det handlar om att man ska vilseleda någon. Och det är någon som ser ett sånt här erbjudande eller får ett sånt här erbjudande, då kanske man googlar på det. Och då hamnar man på det där företaget och ser en massa positiva saker om det där. Så det är klart som 17 att de använder det. Där har de använt det alla tider. Just mycket, mycket snarlika. Det är polisen med, fast en bokstav skiljer sig. Och men då tror vi på de här för det är en trygg organisation. Men det är inte den organisationen, en helt annan. Och ibland är de så fräcka faktiskt att man använder exakt samma namn. Och det kan man göra en viss tid till den som äger det namnet stämmer dem. Men det finns ju egentligen ingen att stämma för de sitter då i ett land väldigt långt härifrån.
Vet ni vilka som ligger bakom den här typen av bedrägerier? Du säger de sitter i ett land långt härifrån troligtvis. Men vet ni vad det är för personer?
Ja, i det här fallet vet vi definitivt inte vilka personer det är. Men visst har vi spårat de här tillbaka så att säga. Men det, jag kan ju inte sitta här och generalisera att alla i Bulgarien utför den här typen av brott. Så är det ju inte. Men vi har hyfsad koll på vad delar av dem sitter någonstans i vilka länder, ja.
Maria Wiesel, Sveriges konsumenter. Vad kan man säga om psykologin bakom den här typen av bedrägerier?
Ja, alltså vi blir ju väldigt lätt lurade. Tyvärr så är det så. Och det är precis som Jan säger att de här är ju superproffs. De vet ju exakt vilken punkt man ska trycka på. Och vi har ju ett projekt för tillfället då, ett arvsfondsprojekt där vi jobbar med lite mer sårbara konsumenter som äldre och personer med funktionsnedsättningar, även intellektuella funktionsnedsättningar. Och det är ju en grupp som väldigt lätt blir lurad just för att de här bedragarna också riktar sig till den gruppen som de tror att de har lättast att lura. Men psykologin bakom det här, den kan ju vem som helst gå på. De är ju superproffs, de är jätteduktiga på det här. Och vi ser ju också det här att vi som individer vill ju ofta göra så som andra gör. Och ser vi att andra har lyckats, det berättade han ju om här. Han var med i den här gruppen och han sa ju hur de andra i gruppen tjänade pengar och plockade ut sina pengar. Då blir det väldigt lätt så att vi litar på att men kan andra så kan jag.
Så det är en väldigt genomtänkt strategi.
Det är genomtänkt. Och vi har ju sett det här med så många kändisar som har använts till exempel på Facebook. Och jag har tjänat så här mycket pengar och jag har genom att göra nästan ingenting. Och är det en kändis som frontar en sån här sajt, ja då blir det ju extra lockande att göra. Till och med en kändis har gjort så här, då måste det ju vara korrekt.
Vi har också sökt Nordea som är den bank Sajid gjort sina överföringar till bedragarnas kryptobankkonto från. Vi ville fråga dem varför det tog cirka 4 månader innan banken reagerade på den onormala aktivitet som pågick då på Sajids konto. Men de har avböjt att medverka i programmet. Istället skriver deras presskommunikatör i ett mejl till plånboken att Nordea under de senaste åren har gjort flera förbättringar för att stoppa bedrägerier. Bland annat genom att införa dagliga transaktionsbegränsningar och avancerade QR-dosor. Och att Nordea informerar sina kunder löpande hur de kan skydda sig. Banken ska också ha lagt in fler och tydligare varningsmeddelanden i appen bland annat. Maria, hur ser du på Nordeas agerande här?
Ja, det är jättebra att de skruvar på säkerhetsrutinerna. Men man kan ju fundera över deras ansvar enligt penningtvättslagen. Det är så jätteviktigt att vi ska fylla i kundkännedomsblanketten. Vi ska tala om vart mina pengar kommer ifrån när jag ska öppna ett konto. Hur ofta ska jag sätta in, vad jag ska använda dem till. Hur ofta ska jag flytta iväg dem. Men sen när det sker ovanliga transaktioner på mitt konto, då händer ingenting. Det måste ju också vara en del av penningtvättsdirektivet att de agerar. Där tycker jag bankerna har varit alldeles för sena på att agera och reagera. Och nu har vi ju fått en omröstning i EU igår där vi har förhoppningsvis en ny lagstiftning gällande bedrägerier. Det tar ett tag innan den är på plats, så därför gäller det ju att bankerna nu steppar upp ordentligt och faktiskt tar ansvar när man blir lurad, oavsett hur man har blivit lurad.
Ja, den där förändringar som sker i EU kommer vi förstås prata om mer i program framöver. Men Nordea här, de har ju i alla fall gjort en del ändringar här som vi hörde i sina system.
Ja, det är jättebra. Jag välkomnar det. Jag hoppas att flera banker gör likadant. Både att man kan ha beloppsgränser och att det är fördröjningar. För det ser vi att det kan hjälpa till att få en att tänka till. Men det räcker inte för att vi kommer fortfarande att bli manipulerade och lurade. Det måste vara så att bankerna också tar det ekonomiska ansvaret och att de skruvar på sina säkerhetssystem så att det inte går så här lätt att lura av folk pengar.
Sajid har ju polisanmält de här händelserna. Finns det något mer han kan göra?
Han får ju naturligtvis kontakta alla sina fordringsägare, alltså de han är skyldig pengar, och se vad kan han göra åt sina skulder. Kan han göra avbetalningsplaner på längre sikt till exempel? Han kan ta kontakt med en budget- och skuldrådgivare i kommunen som kan hjälpa honom och göra upp en plan hur man kontaktar de företag han är skyldig pengar, hur han kan lägga upp avbetalningsplaner, göra en budget. Och i värsta fall, eller bästa, vilket hur man nu ser det, så kan man ju få då hjälp av en budget- och skuldrådgivare ansöka om skuldsanering hos kronofogden. Och det gäller ju då att skulderna är tillräckligt stora och att det liksom är det finns ingen möjlighet för honom att inom rimlig tid betala tillbaka sina skulder.
Ja, hur ser reglerna ut? Han har alltså 2000 kronor kvar att leva på varje månad, ja, när hyran är betald. Ja. Kortare, alltså kan han få skuldsanering?
Det beror på hur stora skulderna är, hur gammal han är, vilka möjligheter han har att tjäna pengar så att han kan betala tillbaka de här skulderna. Och är det orimligt att han ska kunna på rimlig tid betala tillbaka dem, då skulle man kunna få skuldsanering och då ska man ju leva på existensminimum i 5 år.
Jan Olsson, polisens nationella IT-brottscentrum. Vilket är ditt råd till de som ser olika typer av erbjudanden på nätet om att tjäna pengar på extrajobb? Hur vet man om det är ett bedrägeri eller inte?
Ja, egentligen så handlar det lite grann om bondförnuft. Säger de att vi kan garantera dig mycket pengar på kort tid utan större insats, då vet du att det här är ett bedrägeri, för det är ingen som kan garantera någonting. Och sen vill lägga till att blir du utsatt för det här, det är klart ska göra en polisanmälan. Men ofta är det inte helt svårt att se vilket ursprungsland som det här företaget har sitt säte i, och det är där man i första hand ska göra sin polisanmälan, för det är de som har störst möjlighet att göra någonting åt det eftersom det ligger inom det egna landets domän. Så det är ett tips att ta med sig naturligtvis.
Det säger Jan Olsson, polisens nationella IT-brottscentrum. Tack så mycket för att du var med, och vi tackar också Maria Wisell, konsumentvägledare hos Sveriges konsumenter. Barnböcker om pengar hör inte direkt till vanligheterna. Kanske är det svårt att berätta om ekonomi på ett sätt som väcker intresse hos barnen. Eller så går det alldeles utmärkt. Två personer som hur som helst gett sig in på det här är Lina Jakobsson, i grunden förskollärare, och Uje Brandelius, artist och journalist. Välkomna båda två.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Lina, du har ju skrivit boken Vadå pengar? Den handlar om två barn som vill gå på cirkus men som upptäcker att man behöver pengar för att köpa biljetterna. Och sen undersöker de vad pengar är och hur man får tag i dem. Är det svårare, tror du, för små barn att förstå vad pengar är idag när man inte använder sedlar och mynt lika ofta som förr?
Ja, men jag ska inte säga att jag vet att det är så, men min upplevelse är att det är större skillnader. Att vissa barn har samma koll som man hade förut, men att för andra barn så är det jättemycket svårare. Och vad skillnaderna beror på vet jag ju inte säkert, men jag tror att vi kanske behöver ha en större medvetenhet om hur vi ger barnen erfarenheter och hur vi stöttar dem i att förstå.
Och varför är det viktigt då att förklara för små barn vad pengar är?
Barnen är ju vår framtid. Det är de som ska ta hand om vårt samhälle i framtiden, och vi behöver rusta dem med kompetenser som främjar en hållbar utveckling. Och där är ju ekonomin jätteviktig. Men lika viktigt tycker jag ju är för barnen där de är just idag, att de får känna sig kompetenta och kan vara med och påverka och kan vara med i diskussionen kring pengar. Och, alltså, det krävs en viss kunskap för att kunna delta, och för att, alltså, den kunskap vi har påverkar hur vi tycker och tänker.
Uje Brandelius, du har ju skrivit boken Hemma hos Harald Henriksson som kom ut för några år sedan och som nominerades till Augustpriset i kategorin Svenska barn- och ungdomsböcker. Den handlar om en flicka som följer med sin mamma när hon städar hemma hos Harald Henriksson och hans föräldrar. Vad var det du ville berätta med den här boken?
Ja, så, den boken som jag gjorde tillsammans med Clara Dackenberg, det var ju en bok som berättade en historia i bilder och en annan i text. Texthistorien, den handlar om att två barn leker och har jätteroligt tillsammans. Bildhistorien, den handlar om att de leker med varandra för att flickans mamma är hemma hos pojkens mamma för att hjälpa henne städa. Hon jobbar som städare hemma hos familjen som flickan leker hos. Och jag ville liksom göra två berättelser för att alltså jag vill göra en bok som inte bara funkar på textplanet och inte bara funkar på bildplanet, utan som man måste ha både bilderna och texterna. Den här boken liknar verkligheten ganska mycket, för att det finns ju massa barn som känner av att folk är rika och fattiga, men de vet inte riktigt alltså är det, hur mycket alltså det här med pengar som du pratade om tidigare, det handlar inte så mycket om sedlar och mynt, utan det handlar om liksom bor man i villa, har man en fin bil, klär man sig på ett visst sätt, alltså, och allt det där vet ju barn om och känner och tänker och tycker kring, men de saknar liksom verktygen att prata om det, tror jag.
Vad är det för samtal du vill ska komma då efter man har läst din bok med barnet som man läser den för?
Ja, men den första frågan från barnet kanske är, varför hade mamman med sig en dammsugare? Eller varför står hon i den här bilden med en trasa och putsa andra mammans fönster, vad är det? Och då kan man ju prata med sitt barn och berätta hur det funkar. För att det här är inte en bok som berättar varför folk är rika och fattiga. Det här är en bok som berättar om att det är så.
Och varför ska små barn lära sig om klassskillnader då, egentligen?
Nej, men för att jag tror att det kan... Alltså, vi är på stan, vi ser en massa människor. Man kan jämföra med bokstäver. Vi ser A, B, Ö, C, W, X. Men vi fattar inte när vi är små att de här kan sätta samman och bli till ord. De har en viss ordning i ett alfabete. Alltså, barn kan inte läsa samhället på samma sätt som vi vuxna kan läsa samhället. Därför vill jag göra den här boken.
Och du har ju en tydlig vänsterprofil i det mesta du gör, även i den här boken, kan man säga. Har du fått några reaktioner från läsare som ligger till höger politiskt?
Nej.
Det är ingen som har vågat säga något?
Nej, men alltså det är ju ingen plakatbok på det sättet. Och det var vi jättenoga med när vi gjorde boken. Vi hade långa diskussioner om hur föräldrarna skulle se ut. Ja, de skulle inte ha monokel och cylinderhatt liksom. Så ser inte lika ut i förnuftiden. Utan då istället så var det någon cool vintage affisch med Clash och Sex Pistols. Och sen var det någon de hade någon affisch om proggutställningen på Göteborgs konsthall och så vidare. Alltså att det är inte fråga om vad man kallar sig på den politiska skalan, om man är rik eller inte, utan det är alltså, det är pengarna som det kommer an på, inte på inredningen. Man kan ha en jätterevolutionär inredning och vara jätterik.
Hade du några tankar då om hur man ska skriva om just pengar och klass då, som du framförallt har skrivit om, så att det blir spännande för barnen att läsa?
Nej, jag tror inte det är så spännande bok jag har gjort faktiskt.
Min son uppskattar det mycket, kan jag säga.
Ja, men kommer att läsa den en andra gång?
Ja, det vet jag inte, men den gav en diskussion oss emellan i alla fall.
Nej, men det finns ju ett moraliskt dilemma i boken. Och det är att den fattiga flickan stjäl en leksak från den rika pojken. Och då så hade vi en liten fight med mitt förlag, för de tyckte att hon måste lämna tillbaka den på slutet. Så då gjorde vi så. Jag hade hellre berättat att de skulle få behålla den.
Okej. Lina Jakobsson, tillbaka till din bok då, som ju handlar om kunskaper om ekonomi. Var det svårt att förstå vilken nivå man ska läggas på när det gäller då kunskapen om pengar hos barn som kan skilja sig?
Ja, både ja och nej. Men jag försöker ju hela tiden när jag skriver att utgå från det som jag tror är barnens perspektiv. Det är såklart att det inte är säkert att jag träffar alla rätt. Men i det här fallet så valde ju jag att använda barnens svar. När jag hade det här samtalet med barnen och jag frågade dem lite kring vad är pengar, så var ju de här svaren de gav. Att det är ett kort som man betalar med, det är en... Det är de där man får när man tappar en tand, det är någon kände till det här med pantburkar, alltså det var den erfarenheten som barnen delade med sig av, så jag använde ju deras berättelser som ett utgångsläge i min bok, och sen försöker jag sätta det i ett sammanhang som de ska känna till och skapa förutsättningar för att där kunna problematisera, för jag tänker att det är det som är vårt uppdrag, att problematisera tillsammans med barnen kring det vi läser.
Ja, det säger då alltså Lina Jakobsson och Uje Brandelius. Tack så mycket båda två för att ni var med i Plånboken idag. Det var allt för den här gången. Vi är tillbaka om en vecka igen. Och vill du höra fler program från Plånboken så finns alla i appen Sveriges Radio Play. Och har du någon fråga eller något ämne du vill att vi ska ta upp så hör gärna av dig till oss på planboken@sverigesradio.se. Jag heter Anna Oskarius, reporter var Erik Gerdén, tekniker Daniel Högberg och producent Anna Berg. Tack för att ni har lyssnat idag.
Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.